Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Brödrafolkens podd. Din favoritpodd på temat tre män som googlar saker. Vi kommer som vanligt, mer eller mindre direkt, ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Och denna veckan är vi återigen fulltaliga. Det är jag, Max. Det är Albin.
Hallå, då.
Och det är Graim.
Hallå.
Och ja, det händer grejer lite överallt nu, känns det som. Det som händer i Sverige har jag fortfarande inget intelligent att säga om, som inte redan har sagts.
Men vi vart ju jag har ju någon sorts ambition att när vi väl får den nya regeringen så ska jag gå igenom ministrarna och ja, uttala deras namn hånfullt, antar jag, men det kan vi nog ta nästa vecka.
Det är väl optimistiskt av dig. Nu kan det ju i och för sig vara så att eftersom vi spelar in detta en vecka och släpper det veckan efter, så kan det ju vara så att vi har en regering när det här avsnittet kommer, och då kommer ju jag få lång näsa, men...
Ja, sen så jag känner mig väl med att det är väl jag som är pessimistisk, som de tror att de kommer få ihop det.
Ja, det är ju också ett sätt att se på det, såklart. Det är väl, alltså, en expeditionsregering är väl bättre än det som kommer komma efter.
Ja,
antagligen.
Med största sannolikhet, ifall det liksom inte blir nu någon special regering, att nej, men vi lämnar över till Nooshi, hon får rodda det här i 4 år nu.
Ja, så vi, alltså, det vi får göra är väl helt enkelt att prata lite om Danmark och Norge, för det händer ju trots allt grejer i de länderna också, kanske framförallt i Danmark. Samtidigt så vet ju våra trogna lyssnare den här poddens policy att undvika att stirra in i avgrunden, så inte avgrunden stirrar in i oss. Och således gärna undvika att diskutera Danmark så länge det inte är nödvändigt. Men nu tror jag vi har kommit till en sån punkt att det skulle kunna vara nödvändigt. För deras politik håller nämligen precis på att vändas fullständigt upp och ner. Men... innan vi ger oss på den kanske vi ska prata lite om vad som har hänt i Bergen de sista dagarna.
Det är ju heldigvis så att ting stadig sker i Bergen. Jag nämnde förra uke att det mest sannsynliga kommer att vara alltså en ny byrådskrise i Bergen. Ja. 2 timmar efter att vi spilt in den episoden så blev det bekräftat att det var flertal för att kasta Roger Valhammar sitt byråd. I motsättning till förra gång det skedde i fjol, så har Valhammar sagt att han inte önskar att försöka att etablera ett nytt byråd. Så det är lite osäkert vad som sker nu, om man får en ny byrådsledare från Arbeiderpartiet eller om Høyre ska pröva att lägga ett byråd, eller om alltså, eller om Valhammar blir sittande som alltså midlertidig byråd, förrättningsministerium, fram till lokalvalget, även om det ville varit ganska länge.
Trots allt ett år bort.
Ja, så man måste sannolikt försöka att finna ett mer långsiktigt alternativ. Ja. Problemet är att det är ingen som har lust till att sitta i byråd under valget.
Just det. Det är det där FRP-syndromet.
Ja. Man har ju allerede haft lite av det i Bergen med att KRF gick ut av byrådet för, vad var det? 2 månader sedan eller något?
Någonting sånt. Vi gjorde ett avsnitt om det då.
Ja.
Och det var när Albin var iväg, så det får väl ha varit i augusti någon gång.
Det låter rimligt. Ja.
Så det som har utlöst att grunden till att byrådet nu har blivit kastet är för det har kommit flera rapporter om tillstånd till barnvernet i Bergen.
Ja, ah, en ny politisk fråga.
Ja,
nu har ni alltså två.
Detta handlar inte om bybaden. Detta handlar om att barnvernet i Bergen inte är speciellt intresserad i att göra jobben sen.
Nej.
Och har alltså ignorerat flera ganska allvarliga bekymringsmeldinger och en av dessa sakerna ändte upp med att en 7 år gammal gutt blev funnet bundet fast i en säng med allvarliga skador.
Aj.
Ja, och sedan man då har en parlamentarisk styresform så är det enda bystyret egentligen kan göra och kräva att byrådet rydder upp i de kommunala etaterna och visst de menar att byrådet inte gör en god nog jobb på det och kasta byrådet så då har de valt att kasta byrådet.
Ja, men det är väl det enklaste sättet att få det att se ut som om man gör något.
Ja,
alla glada.
Nej, utom, alltså då är det alltså på generell basis ingen som är glad i Bergen.
Nej. Nej, hur skulle det se ut?
Nej, ja, men som sagt, man har ett litet problem med att få på plats ett nytt byråd. För det att det egentligen inte är någon som har lust att göra det. Höyre har allerede sagt att har långt på väg sagt att alltså, de inte kommer till att göra det. De har väl alltså formulerat sig lite mer. Jo, där fant jag det. Kristine Meyer från Höyre säger att de inte har ett starkt önske om att ta över.
Nej, det var.
Och som sagt, Roger Valhammar som har varit byrådsledare önskar inte att danna ett nytt byråd. Det som sannsynligtvis kommer till att ske är att det blir ordföraren Rune Bakervik, också från Arbeiderpartiet, som tar över. Och sedan ordföraren då är involverad i alltså förhandlingarna om att danna ett nytt byråd så är det då kommer det då att vara varaordföraren som har ansvar för att alltså leda dessa mötena. En varaordförare som tidigare satt i byrådet och blev kastet.
Ah. Just det, för det är en typisk sån det, vi pratar alltså om ordföranden och viceordföranden i motsvarande kommunfullmäktige.
Ja.
Och det är ju en klassisk sån post som man ger någon som har liksom tjänat ut sin tid på de viktiga posterna.
Ja, alltså Linn-Kristin Engø, som där var ordförer, gick av som byråd i 2020 efter en sak om att en ny app för skolan i Bergen hade fört till att människor som inte skulle ha insyn i diverse ganska sensitiv personinformation fick den tillgången. Bland annat alltså alenemödre som bodde på hemlig adresse plötsligt fick ex-mannen
tillgång till den.
Ah, nej.
Ja, så nok en gång sedan man inte kunde göra något substantivt så valgte man att alltså kasta skolebyråden för att få det till att se ut som man gör något.
Kasta i sjön?
Nej, det hade varit en lite mer permanent lösning. Det hade inte varit varaordförare nå.
Ja, nej, det var mer en uppmaning, inte ett konstaterande.
Nej.
Så ja, man har då de sista 3 åren haft i genomsnitt en mistillitsvotering i året i Bergen kommun. Ting går strålande.
Jajamän.
Jag hör det. Men jag har ju en lösning. En politisk kraft som har starkt fäste i Bergen, men som jag inte tror fått möjligheten att utnyttja den på många, många år. Bergens Arbeiderparti.
Ja!
Ja!
Vi pratar alltså inte om Arbeiderpartiet i Bergen.
Nej, uppenbart. Det ville varit lärtligt att det var samma ting. för de som inte har detta är väl den första episoden igen för de som inte har hört den.
Ja, vi kommer tillbaka till den förvånansvärt mycket nu.
Ja, de sista Bergen Arbeiderparti är det namnet på Norges kommunistiske parti, sitt lokallag i Bergen, för det att under splittelsen hvor NKP bröt ut av Arbeiderpartiet på 70-tallet, för det att Arbeiderpartiet meldte sig ut av Komintern, så gikk hele Bergen Arbeiderparti over til NKP og beholdt navnet. Så Arbeiderpartiets lokallag i Bergen bruker da navnet Arbeiderpartiet i Bergen, i motsetning til alle andre Arbeiderpartiet lokallag som har den vanlige setningsstrukturen.
Ja, och då ska ju återigen våra svenska lyssnare påminnas om att det var en period på 20-talet när det norska Arbeiderpartiet som helhet var medlem, alltså hela partiet var med i Komintern.
Ja, alltså,
eller majoriteten av det i alla fall.
Ja, man hade en annan fraktion som tidigare hade brutit ut och dannat Norges socialdemokratiska arbetarparti. Disse slog sig då samman med majoriteten igen efter att Arbeiderpartiet meldte sig ut igen av Komintern.
Ja.
Men de slog sig samman igen efter att NKP hade brutit ut, så man hade ett valg hvor det var tre ulike fraksjoner av Arbeiderpartiet som stilte hver sin lista.
Ja.
Man hadde altså Arbeiderpartiet for Komintern, Arbeiderpartiet mot Komintern, og Arbeiderpartiet kanskje til Komintern.
Ja.
Och jeg kan tenke meg at den siste positionen som gjorde Komintern mest arg, for den... Ja, nej, det kan man hantera, men du kan inte säga kanske till världsrevolutionen.
Nej, jag menar just att detta var ju mens Arbeiderpartiet fremdeles var, i hvert fall i teorien, positive till världsrevolution. Det de reagerade på var alltså världsrevolution på Moskvas premisser.
Just det.
Ja, det kanske finns vissa problem med att hela det politiska programmet ska dikteras av Lenin.
Ja, för det är alltså grejt nog med alltså kommunistisk revolution och sån, men någon traditioner bör man då behålla, som att förakta russere.
Ja. Men det är ju en av våra en av våra mest uråldriga traditioner i Norden, så det måste vi såklart respektera.
Ja. Det här öppnar ju upp potentialen att om det här hade hållit i sig 10 år till, att Arbeiderpartiet hade gått ut och kallat sig själv socialfascistiskt.
Ja, det är lite som Nils Flyg, den gamla kommunistledaren i Sverige, som sen blev, alltså hans parti gick från att vara typ trottar till typ nazister i och med Molotov-Ribbentrop-pakten.
Ja, det är... Det var en fantastisk nedgång från typ var den drivande kraften i svenska vänstern början 30-talet. Allt från anarkister till antistalinistiska kommunister till vänstersossar. Sen bara, whoop, ner, nu är vi för det antibolsjevikiska korståget.
Ja, och han ska tydligen någon gång ha avslutat ett av sina tal med att säga, ner med kommunismen, länge lever kommunismen.
Det känner jag ändå att det är ett uttalande jag kan stå bakom.
Ja, alltså jag vill påstå att hvis du aldrig har i det minste tänkt det, så kan du inte kalla dig kommunist.
Nej, det är ju, det hör ju liksom till lite.
Men Albin, när du sa alltså en att detta kanske öppnat rum för alltså en historisk politisk kraft i Bergen, så må jeg innrømme at min første tanke var ikke Bergen Arbeiderpartiet, men Bergens største bidrag til musikken og politisk teori, Varg Vikernes.
Ja, nu er vi tilbake.
Ja, jeg trodde du skulle säga någonting om buekorpsene, men jeg er nog mer nøyd med detta som samtalsämne faktiskt.
Jeg vet ikke, hva med altså, buekorpsene organiserer et altså, militærkupp for å innsette Varg Vikernes som militærdiktator frem til lokalvalget.
Han kommer ja, ut från Frankrike, omgiven av en eskort av brandsoldater.
Dag tror jag för så vidt att flera av BU-korpsene har den samma lite sån halvkristna bakgrunden som spiderbevegelser typiskt.
Ah.
Så man må nok altså lage en egen, altså, et eget hedensk buekorps.
Det er jo den absolutt roligaste anledningen å bryte seg ur en sånn organisation.
Ja.
For man tycker de er for kristne.
Ja, nei, og dette buekorpset kunne da brukt marsjert med faktiske buer i stedet for mer moderne våpen.
Just det.
Ja, det kommer ju, alltså säg vad man vill om vår vän Berg, men det kommer ju slå undan benet på all annan tidigare politisk debatt i Bergen.
Ja, det är svårt att förneka.
Ja, byban till Åsane blir en ganska liten sak. Sammenlignet med spørsmålet, bør Varg Vikernes være militærdiktator? Ja. Svaret på dette spørsmålet er jo selvsagt ja.
Naturligtvis. Jeg ser ingen negative konsekvenser for dette.
Nei. Ni ställer oss bakom Führer Vikernes förslag att rensa ut allt judiskt i stan och då räknar vi in alla kristna också.
Ja, jeg regner med altså, hans første beslutning som diktator vil være å altså, innføre dødsstraff for alle kirurger som innfører en omskjæring på Haukeland sykehus.
Ja. Du, altså, hur stor är Bergen kommun till ytan? Har det någon landsbygd runt den? Eller liksom, som är inom kommungränsen?
Ja? Ja, alltså... eller landsbygd blir kanske och ta i lite, men det är ganska mycket av Bergen kommun som ligger utanför bykärnan. Hela alltså Arna, ja. Fana, så delar av alltså förbi Loddefjord länge väst där och sån Alvøy och sån. Jo, det er en del landsbygd, ja. Eller jo, landsbygd ja, vil det kanskje, de vil sikkert si seg uenige i det, men det er ikke viktig.
Ja, det finns altså områden dit han kan drive ut befolkningen for återupplæring som ekte nordbor.
Jo, nei.
Utan att behöva inblanda fylkesmyndigheterna.
Ja.
Ja, precis. Ja, nej, så vi kan ju inte ge oss in liksom, på Østerøy eller något sånt då.
Nej, men omskoleringsleir i Ytre Arna høres som en god idé.
Ja,
absolut.
Ja, nej, jag kommer mejla det här förslaget till Bergen folkstyre sen.
För så vet så är det möjligt.
Ja, jag ser inga problem med detta.
Det är ju möjligt att alltså Varg vill ha altså, en viss sympati för disse så yttre bydelarna. Jag menar rusk att han upprinnelig är från Fana. Som är väl den geografiskt största bydelen men relativt alltså få inbyggare.
Ja. Nej men det är sånt här som händer ifall man liksom låter folk som inte är satta i gamla spår kom på lösningar. Nu har vi löst det här.
Det enda som behövdes var ett fast par ögon.
Ja.
Och så har vi militärdiktaturen redo.
Ja, men som vanligt, grunden till att det att byrådet går av är alltså ett stort problem och inte något som kan alltså löses på en uke, är ju för det att det är omöjligt att finna ett reellt flertals alternativ i Bergen av partier som är eniga om mer än två saker. För det att Høyre och deras traditionella samarbetspartier Venstre och KrF har valt olika standpunkt i bybanesaken. Och Venstre och KrF har varit så pass klara i sin stötte för bryggen alternativ att de tydligvis inte törr och snu på det för att danna ett centrumhöger byråd.
Nej, jag är inne och kollar nu på senaste men kommunalvalet Och det ser inte helt enkelt ut, även om man liksom tänker bort såna här små petitesser som den mest dominerande lokala frågan, va?
Ja, så må man jo også huske på at flere av disse partiene ikke i realiteten fungerer som partier. Bergen Senterparti er i praksis to forskjellige partier.
Det kjennes jättepraktiskt.
Ja, virkelig.
Framförallt så, de är inte så jävla stora heller, så man tycker att jag menar, fyra pers borde kunna hålla sams.
Nej, de är delt på mitten i...
Fast det är väl som den där gamla klassiska devisen. En kalvinist är en teolog, två kalvinister är en kyrka, tre kalvinister är en splittring.
Ja, det kanske går så med statsbönder i Norge också.
Ja, så har man ju också ett idiotisk ensaksparti som tredje största partiet i bystyret. En tredjedel av detta partiet har ju självklart förlatt partiet på grund av diverse oförståeliga personkonflikter.
Ja, naturligtvis. Det är ju så såna partier fungerar.
Ja.
Däribland den tidigare ledaren.
Ja, det här för ju oss på ett sätt ganska bra till det vi kommer att prata om när vi kommer in på Danmark, men vi avslutar det här först, tänker jag.
Ja, sen vi vill också ge tack till Folkaktion Nej till Bro, till Bropeng, för de har gett oss minst två avsnittsnamn.
Två avsnittsnamn så långt.
Ja, precis. Vi ska inte ropa hej.
Alltså jag tänker att vi kan gärna kalla den här episoden Folkaktion Nej till Danmark.
Folkaktion Nej till lokal demokrati.
Alternativt.
Ja. Folkaktion Ja till varje.
Ja, just det. Ja.
För så vet alltså när det kommer till alltså poddens antidanske standpunkt, så vill jag alltså komma ett hederligt undantag för SVs gruppledare i byrådet, Mikkel Gryner. Som jag begynner efter vart att få intryck av att alltså det enda som bringer han lycka i livet är att ödelägga för Arbeiderpartiet i Bergen,
och alltså inte för Bergen Arbeiderparti.
Nej, men jag vet inte, alltså som SV-politiker så har han säkert alltså en eller annan bizarr konflikt med
NKP.
Med NKP från 70-talet.
Ja,
gott möjligt han är fremdeles sint för den gången partierna visst nog skulle slå sig samman, men så backet NKP ut och det endte upp med att SV bara absorberte titoistflöjen av NKP.
Att en sån fanns är också fantastiskt.
Ja. Jag tror vi har diskuterat det innan faktiskt.
Jo, jag känner igen det, men det är värt att nämna igen att det, jag uppskattar att den fanns. Mm.
Jo, det är lite märkligt att ha alltså en titoistflöj i ett parti som blev upprättat för det de mente att det russiska kommunistpartiet borde bestämma absolut allt vad de mente.
Ja, nej, jag förstår inte hur den hamnade i NKP och inte i SV till att börja med, eller SF kanske de hette då.
Så vitt jag förstår det så är det bestod alltså titoistflöjen i stor grad av de NKP-medlemmarna som stöttet motståndsbevegelsen under andra världskrig för invasionen av Sovjetunionen, mens NKP:s officiella linje var och att de förhöll sig till Molotov-Ribbentrop-pakten
och herregud, ja,
alltså tog inte någon standpunkt till invasionen av Norge för efter operation Barbarossa.
Så ja, för när man tänker på liksom vad Molotov-Ribbentrop-pakten gjorde med den svenska vänstern, så har det ju aldrig slagit mig att det liksom vad som hade hänt om det var så att Sverige vid tillfället var ockuperat av Nazi-Tyskland.
Vad tänker du att det är rimligt att vara emot alltså ockupation av det land du bor i, selvis ockupanten inte har också ockuperat Sovjetunionen? det hörs ut som socialfascism.
Ja, just det. Fascism är när man gör motstånd mot en fascistisk ockupation.
Ja, gör motstånd mot en fascistisk ockupationsmakt som inte har gjort något mot Sovjetunionen. Det enda landet som betyder något.
Ja, nej, det är fantastiskt att den att kommuniströrelsen överlevde utanför Sovjet överhuvudtaget.
Ja, det...
Om det är bra eller inte ska vi inte gå in på, men det är fan en bedrift.
Ja, jag kan inte annat än hålla med.
Men ja, Bergen finnes fortfarande.
Ja.
Det er fremdeles totalt kaos. Sportsklubben Brann er fremdeles ikke tilbake i Eliteserien.
Alt er kaos under himlen. Situasjonen er utmerkt.
Situasjonen er utmerket for Varg Vikernes sin storkommende retur til sin fødeby.
All makt åt Varg, vår befriare.
Det är sånt här som kommer tas ur sitt sammanhang någon gång. Och jävlar vad vi kommer behöva ångra.
Ja, jag ser fram emot den dag vi börjar få drev mot oss. Det är då jag vet att vi har lyckats.
Ja, det är väl målet med allting man gör på internet.
Någonstans är det väl så. Men ja, alltså det vi har diskuterat nu med kris i socialtjänsten och partipolitiskt kaos för ju oss ganska bra in faktiskt i det som har hänt i Danmark. För att alltså det här med socialtjänsten är ju inte riktigt en valfråga, men det är en grej som jag alltid tycker är värd att ta upp när man pratar om dansk politik, att den danska socialtjänsten avlägsnar 7 gånger så många grönländska barn per capita från sina föräldrar som de gör danska.
Alltså, Grönland är det så jävla deppigt.
Ja, det är verkligen.
Jag ska inte säga att Norge och Sverige inte har sina onda kolonialhistorier, för det har vi fan, men Grönland.
Alltså, jag vet inte vilken kolonialhistoria du siktar till när det gäller Norge. Vi gjorde ingenting galt. Samene ville bli kristna och lära sig norsk.
Det var naturligtvis. Ja.
Det var helt frivilligt.
Rödes land är rättmätt i norsk mark.
Uppenbart, och dessutom de slaveskipen var uppenbart danska.
det är fördelen med att ni blev självständigt först 1905. Allt som hände innan kan skyllas på danska och svenska kronan.
Ja, väldigt praktiskt. Så sånt sett så är väl alltså enaste så kolonihistorien du kan alltså direkt lägga skylden på den norska staten för blir väl alltså Normandie, York, sånne ting för 1000 år sedan.
Ja. Kautokeinoupproret var en norsk nationell resning mot svensk imperialism och Oscar den första.
Ja, absolut.
Ja, jag citerar här från Kristeligt Dagblad, löst översatt. 7 gånger så många grönländska barn i Danmark blir tagna från sina föräldrar som etniskt danska barn. Totalt var 134 barn och unga av 1879 som är födda i Grönland och bor i Danmark uppfostrade utanför hemmet i Danmark vid utgången av 2019. Det motsvarar 7%, medan talet för etniskt danska barn blottar 1%.
Det här är alltså grönlänningarna som flyttar till Danmark.
Ja, det här är inte socialtjänsten på Grönland. Nej. Den har antagligen inte tillräckligt mycket pengar för att ta så många barn från sina föräldrar.
Ja. Nej, alltså jag förstår. Alltså man får mer och mer förståelse för... Jag vet inte. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara deppig.
Mm. Men alltså, det är inte säkert att alltså dessa föräldrar straffas för att vara grönländska. Kanske de bara straffas för att vara fattiga.
Det är lite det den här artikeln kommer in på, kan man säga. De citerar först en samhällsvetare som har studerat etnicitetens betydelse för uppfostring och pratar om att det finns mycket ensamma föräldrar. Det finns många människor som står utanför arbetsmarknaden med grönländskt ursprung. Och sen att det är ganska vanligt bland grönlänningar, precis som bland andra invandrare, att man har begränsade sociala nätverk i det nya landet. Och att det kan leda till att man får svårigheter med att uppfostra sina barn.
Begränsade sociala nätverk i alltså ett så... Alltså... gästfritt land som Danmark, hur kan det vara tillfälle?
Ja, jag kan inte förstå hur detta kan ske. Sen citerar de också socialministern som säger att barn har rätt till att växa upp i kontakt med sin kultur, men den första och viktigaste uppgiften är att säkra att de inte växer upp i hem med våld eller bristande omsorg.
Ja, det här hamnar jag lite in.
Och de nämner också, vilket kan vara värt att säga, att hos barn med icke-västlig bakgrund, där alltså grönlänningar inte räknas in, ligger talet för antalet omhändertagna barn en aning högre än hos etniskt danska barn. Men alltså fortfarande inte i närheten av lika högt som det ligger hos grönlänningarna.
Nej, alltså här hamnar jag i en liten knivig position. Och för liksom, bara ett rent svensk kontext som är det enda jag har någon sorts koll på. Det tas för få barn. Om man ska vara lite raljant. Men 7%.
7%?
Ja, jag är alltså på generell basis ganska enig med Albin, som tidligere nevnt, så har vi i hvert fall i Bergen fått et ganske godt eksempel på at barnevernet kan til tider være jævlig trege med å reagere, men det finnes en mellomting mellom å frata foreldreretten i for få tilfeller og 7%, som er et helt sinnssykt høyt tall.
Ja.
Och så då tänker jag rent på tant att danska socialtjänsten är väl inte överdrivet snäll med andra invandrargrupper som du sa, där var det bara aningen högre.
Ja, nej men du får ju komma ihåg att Danmark inte har en historisk uppgift att civilisera de folkgrupperna.
Ja, nej.
Nej, alltså jag tänker det kan kanske börja med att civilisera dansker. Visst det ska göra något.
Ja, det kan väl komma till det kanske. Men jag tänkte att det kunde vara värt att även om det här inte är en fråga som diskuteras i den danska politiken just nu, inte så där superaktivt i alla fall, så känner jag att det kan vara värt att ge någon form av kontext för hur det kan gå i det här landet. Innan vi börjar prata om liksom den partipolitiska debatten.
Ja, men alla utom den mest utmobbade enhetslista folketingsmedlemmen är väl överens om att det är så här det ska gå till.
Ja, eller i alla fall att det inte är en politisk prioritet att ändra något.
Nej. Jag hoppas att de jävla självständighetsrepublikanerna får båda mandaten på de gröna nästa gång och sen bara vägra stöd till någon sida alls. Det är inte en produktiv hållning, men just nu så känner jag att det hade varit kul för mig. Specifikt.
Ja, det är ju ett dilemma det där, för att å ena sidan så är ju allting åt helvete hela tiden med Danmarks förhållande till Grönland. Å andra sidan så kommer väl x antal procent av deras statsbudget genom direkta bidrag från den danska.
Mm-hmm.
Och ända sedan danskarna slog deras fiskenäring i spillror så har de ju inte riktigt någon... något alternativ för att bygga upp en självständig ekonomi.
Nej. Kolonialismen, det älskar den.
Ja, det är sköna grejer. Men, som vi nämnde förra veckan, så har det nu blivit utlyst val till Folketinget
ja.
I Danmark. Valet ska ske den 1 november, vilket alltså är en tisdag. Danskarna har ju den egenheten att de dels har sina val i regel på vardagar, men dels inte riktigt har en fast veckodag som det är sagt att det alltid ska vara val på. Så i regel tror jag det är antingen en tisdag eller en onsdag. Det här är det första valet som har hållits på en tisdag sen, om det var 2007.
Tisdagsval, ja, så kan man också göra.
Och det ska ju sägas också att det här är, det är den 1 november med undantag för Färöarna som röstar den sista oktober.
Ja, men då kan
jag... Och detta är, som vi nämnde förra veckan, eftersom den 1 november på Färöarna är den traditionella minnesdagen för folk som har dött till sjöss.
Vilket jag tänker är ungefär var tredje Färöbo.
Ja, men något sånt väl. Det är nog en dag som de håller ganska hårt på. Skulle jag tro. Det är ju ett land där det i princip finns två saker att göra. Antingen fiska eller gå i kyrkan.
Ja, ibland kan man få slå ihjäl valar också. Men det kanske ingår i fiskningen.
Det går väl under kategorin fiske, tänker jag.
Ja, ja, men vi ska prata lite för bakgrunden för det här valet. Jag tänker det, om du lyssnar på det här, då vet du det för att Danmark slog ihjäl alla sina minkar under coronapandemin. Det visade sig att det sen inte var helt lagligt. Och nu har radikala...
Nej, framförallt så visade det sig att det inte fanns något vetenskapligt stöd för det där att minkarna skulle kunna föra med sig någon covid-smitta.
Nej, och sen typ reste sig hälften av dem ur graven igen.
De mördade minkarnas fria republik.
Ja, men lite så. Och nu har de genom sin politiska gren, radikala vänstra, skjutit Mette Frederiksen i knät.
Ja, för det var ju så att man hade en, eller man håller på och har en utredning.
Ja.
Om den här, de lämnade sin rapport den 30 juni och det var den rapporten som sa att det inte fanns något lagligt stöd för att ha avlivat alla minkar i Danmark.
Ja, nu måste jag bara få säga namnet på den här kommissionen, för jag tycker det är helt fantastiskt.
Ja.
Och nu, jag kommer översätta lite vakt till svenska, för det blir bara rasism och lytkomik om jag försöker prata dansk.
Vi definierar alltså det danska språket som ett lyte.
Ja, när jag ska använda det så blir det det.
Ja.
Granskningskommissionen om sagan om avlivning av mink. Vilket jag tycker ändå är
stark. Om sagan för... om avlivning av mink.
Fan. Ja, då var det inte lika kul längre.
Nej. Men hur som helst... Eftersom det här beslutet hade kommit direkt ifrån statsministern, så var det en öppen fråga om huruvida statsministern skulle bli ställd inför riksrätt för det här. Och då gjorde man en överenskommelse från början där de sa, alltså partierna som ingick i regeringens underlag sa att Mette Frederiksen inte skulle behöva ställas inför riksrätt för det här, men radikala vänstra gjorde det till ett villkor för detta att man skulle hålla nyval. Det här gick man från början inte med på från Socialdemokraternas sida, så att det var först ett par dagar efter att Folketinget hade samlats när det stod klart att dels att radikala vänster skulle be om en misstroendeomröstning och dels att de förmodligen skulle kunna vinna den, som Mette Frederiksen då bestämde sig till slut för att Folketinget skulle upplösas. De har ju den, alltså jämfört med de andra nordiska länderna så har de ju den egenheten i Danmark att de är ganska glada i att ha nyval lite nu och då. Det var ju en period under 70- och 80-talet när de i princip hade typ ett val vartannat år. Trots att den satta mandatperioden är 4 år i Danmark, precis som den är i Sverige och Norge. Så att det här valet var från början, det var sagt att det skulle hållas i början av juni eller tidigare nästa år. Men nu har det då blivit framskjutet. Och i motsats till hur det funkar när man kallar in extraval i Sverige, så innebär ju det här då att det folketing som väljs nu den 1 november kommer kunna sitta i 4 år. De sitter inte bara fram till juni nästa år.
Nej, vilket jag måste ändå säga är ett bättre system än,
ja, alltså,
det vi har då.
Det är ju lite bizarrt, det kan jag väl hålla med dig om. Men...
Ja, och det, jag tycker det är så fascinerande att se ett av... Ja, nu ska jag ju aldrig påstå att det finns ett bra liberalt parti, för då får inte jag vara med i podden längre. Men radikala vänster är ju ändå bra bit över genomsnittet.
Ja, alltså de har ju en, till exempel en invandringspolitik som är betydligt bättre än de danska socialdemokraternas.
Det är ju inte svårt.
Nej, det är det ju inte, men
nej, alltså,
om man jämför med liksom de svenska liberalerna i den frågan, som ju är, alltså... I teorin i alla fall, om man ser till partiernas bakgrund, så är det ju det partiet som står närmast radikala vänster i Sverige. Även om deras roll i politiken idag kanske mer typ motsvarar Centerpartiet.
Ja, men jag tycker det är speciellt att se dem, om jag förstår opinionsundersökningar rätt, och framförallt hur de gått sen det här drog igång, typ ta livet av sig i direktsändning.
Ja, det är lite spännande det där, för att det är ju inte så att de mätningar som har gjorts nu visar på att radikala vänster kommer ha någonting att tjäna av det här.
Nej, snarare att de kommer tappa mer än halva.
De är ju på väg att förlora typ halva sitt stöd.
Ja, minst halva.
Och det har väl åtminstone delvis att göra med att vänstre, som alltså är, eller har varit nu de sista 20 åren, det stora högerpartiet i Danmark. Det är ju liksom en klassisk grej som jag tror att de flesta svenskar ändå känner till om dansk politik. En av få grejer är ju att de kallar det stora högerpartiet för vänstre. Mm. Det känns som en sån typisk grej svenskar gillar att säga om Danmark. Ja. Typ som att de kallar lunch för frukost. Ja.
Och för våra norska lyssnare, inte heller så mycket gemensamt med det vänstra.
Nej, det får man väl ändå påstå. Det danska vänstra är ju faktiskt deras gamla bondeparti.
Ja, de har...
Fast det var väldigt, väldigt länge sedan de profilerade sig som bondeparti på det sättet.
Ja, och det var ju så länge sedan att på den tiden så var väl alla bondepartier liberala i den meningen att de var för frihandel och allmän rösträtt.
Ja, det var ju... Du hade ju den, det var ju liksom en koalition av de två grupperna som bildade vänster från början. Och sen när de hade fått allmän rösträtt och partiet hade, eller när de hade fått parlamentarism ska jag säga. Och partiet hade gjort sitt genombrott och kommit in i regering. Så blev det en olöslig konflikt och den liksom statsliberala grenen av vänster bröt sig ut och bildade radikala vänster. Så det är därifrån det partiet kommer. De regerade ju då landet från 2015 till 2019. Och efter valet 2019, när de förlorade med en ganska hyfsad marginal ändå till Socialdemokraterna, så avgick partiledaren och tidigare statsministern Lars Løkke Rasmussen. Jag är inte riktigt 100% på vad det var som gjorde att han avgick, men det var en rätt så allvarlig intern konflikt inom partiet. Och efter att han hade avgått som ledare så meddelade han i början av 2021 att han också lämnade partiet. Och nu har han bildat ett nytt parti som ställer upp i valet, som har det väldigt sympatiska namnet Moderaterna.
Ja, vilket stör mig något ofantligt. Då.
Ja, men alltså det som är lite småintressant är ju att till skillnad från de svenska moderaterna så utger sig åtminstone det här partiet för att vara moderata.
Ja, eller så de...
Alltså de... Ja, huruvida man ska ta dem på orden eller inte kan man ju diskutera, men det här är alltså ett parti som inte vill stå inom något av de politiska blocken och som har som sitt uttalade mål att få till stånd en regering där både traditionella vänster- och högerpartier ingår.
Ja, och som jag har förstått av hans uttalande när han höll på att sorta upp det här, särskiljer sig från högern i och med att de väl inte står bakom den nationalistiska identitetspolitik som dominerar, ja, dansk höger med mera, och de vill inte ställa sig till vänstern för de står inte bakom den utdaterade kollektivistiska synen på ekonomin som förekommer där.
Ja, ah, okej. Okay. Så att de är radikala vänster helt enkelt. Och det förklarar ju då hur det kommer sig att de har förlorat så mycket av sitt väljarstöd.
Ja, det vore en besvikelse ifall de gick dit.
Ja.
Ja, så det är radikala vänster bortsett från att de inte vill sitta i regering.
Ja, eller inte vill sitta i en vänsterregering i alla fall.
Ja, men alltså, hvis du vill danna alltså en sån... Hvis man ska danna alltså en sån tyskinspirert gråkå-idiot i det, så är det ju inte nödvändigt att ha med Moderaterna i den.
Nej. Samtidigt så har ju de danska socialdemokraterna och Mette Frederiksen framför allt varit ganska öppna med under det sista året typ att de inte vill bilda en ny regering med stöd vänsterifrån, utan att de också vill ha en blocköverskridande regering som dock enligt Mette Frederiksson helst inte bör innehålla radikala vänster.
Ja, det kan jag väl förstå nu att hon inte vill ha med dem.
Ja, Men det hon citerade som anledning till att hon inte vill ha med dem är ju då att deras syn på invandringspolitiken är för långt från varandra.
Ja, okej. Okay. Så efter valget blir det alltså Socialdemokraterna, Danmarksdemokraterna och jag vet inte, finns den danske grenen av nazistpartiet framdeles?
Ja, vi har väl 5 stycken att välja på.
Det finns väl några kandidater, ja. Och med det sagt så kan vi ju nämna den andra utbrytningen som skedde i vänstre. Nämligen den minister som till skillnad från Mette Fredriksson faktiskt blev ställd inför riksrätt i våras. Inger Stöjberg som var invandringsminister och åtalades och tror jag också fälldes i riksrätten för att ha beordrat, alltså danska motsvarigheten till Migrationsverket, att ta flyktingbarn ifrån sina föräldrar även i situationer där det stred mot folkrätten.
Det är ju ändå sjukt att man kan vara så rasistisk att man kan bli fälld i dansk riksrätt för det.
Ja, och hon har ju då brutit sig ur sitt gamla parti Vänstre och bildat ett nytt parti som återigen tar lite inspiration från det svenska partilandskapet just i namnvalet. De heter Danmarksdemokraterna.
Men det officiella namnet är ju självsagt enda dummare.
Just det, ja, Danmarksdemokraterna och sen inom parentes Inger Stöjberg.
Ja, men döp bara skiten till Inger Stöjberg då.
Ja, det var ju ett parti i förra danska folketingsvalet som hette Klaus Riska Pedersen.
Ja, eller...
Det var alltså namnet på partiet.
Eller alltså som vi, när vi diskuterade svenska ståpartier.
John Mikkonen.
John Mikkonen, ja.
Ja.
Nej, men alltså de tänker inte att de ska kalla partiet alltså bara Inger Stöjberg, men alltså visst de vill ha med Stöjberg-navnet för att göra det helt klart att
det här är partiet man ska rösta på om man tycker att den gamla vänsterregeringen inte knäckte tillräckligt med skallar.
Ja, detta är det äkta rasistpartiet. Så alltså jag vet inte, kall Stöjberg-demokraterna.
Där har vi det.
Ja, nej men alltså jag tycker ändå att Danmarksdemokraterna är ett ganska bra namn för att understryka det.
Jo, det är jag förstår.
Tyvärr, med tanke på att det är rätt uppenbart var hon fick inspirationen från. Men, alltså ja, de har ju då, ja, efter att ha bildats så har de omedelbart lockat över inte mindre än 8 folketingsmedlemmar från Dansk Folkeparti. Det är alltså mer än halva deras partigrupp.
Det går bra där nu.
Ja, det går verkligen bra. De har...
Vad är det egentligen som har skett med Dansk Folkeparti? Är det bara det att det har kommit så många nya högerpartier, eller?
Jag vet inte. Jag tror de har också en intern kris. Deras partiledare har begränsat stöd från medlemmarna.
Det var ingen kul att förlora.
Nej, det var väl typ så. Så 8 av deras ledamöter har då brutit sig ur och gått med i det här nya partiet. Vilket innebär att trots att de bara har funnits i några månader och aldrig ställt upp ett val, så är de nu det 7:e största partiet i Folketinget.
Ja, då får man komma ihåg att det finns ungefär 43 partier i Folketinget, så det har betydelse.
Ja. Alltså 7:e störst låter ju inte så imponerande för svenska öron, men det är ju trots allt 5 till partier bakom dem.
Ja.
Och för att återgå till den här opinionsmätningen. Jag läser här, detta är den sista opinionsmätningen som står på DR, den är från den 5 oktober. Och där leder Socialdemokraterna ganska så överlägst faktiskt med 27,3%. Vänstre kommer trots allt 2, men ganska långt efter, de får 12,7. Och sen kommer Konservative Folkeparti 3, 11,2. Och Danmarksdemokraterna 4 med 10,3%. Omsatt till mandat så innebär det här alltså att de skulle få 19 platser av 179. Eller 175 om vi bara räknar de som är valbara i Danmark. De är ju då till skillnad från Moderaterna ganska tydligt inlämnade i högerblocket. Samtidigt är det här valet lite speciellt på det sättet att till skillnad från ja, men alla tidigare val sedan 90-talet någon gång så finns det inte en självklar statsministerkandidat på högersidan. Utan både Vänstres partiledare Jakob Ellerman Jensen, som är son till Vänstres gamla partiledare Uffe Ellerman Jensen, och de konservativas partiledare Sören Pappe Poulsen, har meddelat att de ställer upp som statsministerkandidat.
Vad är det jävla namn?
Ja, alltså det känns som att Danmark har övergått lite i det här norska, att de gillar folk med tre namn. Men ja, de vill bägge två bli statsminister, och eftersom deras partier ligger typ jämnt. Nu har ju Vänster börjat dra ifrån lite, men mätningen innan som gjordes den 22 september, alltså 2 veckor tidigare, så låg de konservativa före. Så att det är liksom dött lopp mellan de här två partierna, och undantaget de själva har inget parti på högerkanten eller i mitten sagt vem de vill ska bli statsminister. Det är faktiskt så att de enda partierna, åtminstone enligt DR, som har sagt, som har pekat ut en statsministerkandidat som inte är deras egen partiledare, är Socialistisk Folkeparti och Enhetslistan, som har sagt att de vill att Mette Frederiksen ska sitta kvar.
Eller vänta, vilka partier sa du hade det?
Socialistisk Folkeparti och Enhetslistan. Alltså de två partierna till vänster om
Socialdemokraterna. Ja, det är klart. De har som ingen annanstans att ta vägen riktigt.
Nej, det är väl lite så. Mm. Det har ju inte riktigt Vänsterpartiet i Sverige heller. Eller hade de inte haft.
Nej.
Nu har de ju som tur är inte sådär jätte... Alltså, vem de vill ska bli statsminister har inte sådär jättemycket påverkan på situationen sen valet. Men även om de hade haft det, så hade de ju inte riktigt kunnat släppa fram en moderatledd regering och sen sagt, och sen vänt tillbaka och sagt till sina väljare att det var bra.
Nej, det handlar mer...
Och lite samma sak är det väl i
det handlar ju på sin höjd om att säga nej tills någonting händer.
Ja.
Ja,
ja, precis. Det de gjorde förra sommaren.
Ja. Och apropå att försöka slå sig ur den gamla blockpolitiken och få spö för det. Jag har följt Alternativets resa från när de kom med, som är en sorts försök att skapa ett danskt vänstergrönt parti, men som stod bortanför den höger-vänsterskalan.
Ja, men det är ju lite Danmarks försök att skapa ett miljöparti helt enkelt.
Ja.
Eller mer typ så som svenska miljöpartiet var på 90-talet. Eller som norska miljöpartiet är nu.
Precis. Man kom in på ungefär 5% 2015. Gick ner till 3% 2019. Där de försöker presentera sin egen partiledare som en tredje statsministerkandidat. Gick så där. Sen, jag har väl inte tänkt mig exakt, men det har väl varit lite MeToo-grejer.
Någon
skit har hänt. De splittrar på mitten. Och nu har Danmark 2 miljöpartier i riksdagen. Eller i Folketinget. Alternativet och...
Som du har 2 mandat var.
Ja, precis. Alltså verkligen rakt på mitten. Partiet för den gamla förbrytarpartiledaren och det nya partiet, som har det otroligt trevliga namnet Fria Gröna, Danmarks nya vänsterparti.
Ja, och där är ju han som grundade partiet med.
Ja, det har nog hänt grejer här som jag inte tänker ge mig in på, men det jag vill och jag tänkte observera och skratta lite åt, det är att det här försöket att rädda rörelsen och ta sig bortom Alternativets allgammal skit. De snittar väl i opinionsundersökningarna om man avrundar det på 0%.
Ja.
Medan Alternativet är uppe och snuddar på 2 i ganska många.
Oj, 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 ja.
Här har vi minst 2 stycken som har gjort en jävla fel kalkylering.
Ja, jag för att återgå till samma mätning som jag citerade innan, så har ju då det här nya partiet 1,6% i den och Alternativet 1.
Det här nya är QB.
Ja.
Har de 1,6 i den?
Jajamän.
Jaha, ja.
Jag vet inte om de har börjat synas igen nu på något vänster. Ja, de har gått upp från 1% i förra mätningen.
Ja, då kollar vi på olika mätningar. Men det är en poäng kvar så. Jag tycker det är lite kul att de fortfarande ligger efter alternativet. Ja.
Eller nej, jag kollar på... Nej, du har rätt. Det var någon annan jag hade uppe. Alternativet 1,3 och Fria Gröna 0,7.
Ja, så hade de gått till val tillsammans precis på partilinjen, på spärrgränsen.
Ja, den är ju sinnessjukt låg i Danmark.
Men alltså,
ska man ha en spärr så kan det ju inte vara 2%.
Nej, alltså då må det vara en spärr som faktiskt har något att säga.
Ja, och då är det ändå bättre än för att när de införde den från början så var spärren 60 000 röster.
Vilket typ, alltså, vi hade kunnat på 60 000 röster.
Ja, alltså det är ju, de där 2%, ja i och för sig, det är inte så mycket över 60 000 röster. Men ja, det är ju i alla fall en spärr som inte i praktiken flyttar sig beroende på hur högt valdeltagande det är.
Ja, det jag tycker är lite fascinerande är att alltså, folk tänker att 175 mandat valda från Danmark, minst 10 partier kommer komma in, kanske upp mot 12.
Ja.
Då tycker jag att våra 8 eller vad de nu är för många, på dubbelt så många mandat.
Ja, det är ju... Jag kan ju skriva under på det lite. Jag hade hoppats att någon skulle ryka nu.
Ja, nej men här, nu det jag bara kan se ut från. Jag hoppas alla kommer in som
det
ser ut.
Det är ju som vi vet poddens bekanta Max V. Karlssons fel att Liberalerna hängde kvar.
Ja, fy fan.
Så alla klagomål skickas ni till honom.
Ja, nej men så med lite tur så kommer det finnas 16 partier i Folketinget i december, eller i november.
Ja, det är nästan liksom en Israel-nivå av politisk splittring.
Ja, men lite krävd.
Ja, och alltså om en 4-5 månader efter valget kommer alla dessa partierna att ha splittet sig minst en gång.
Ja.
Ja, och så kommer det bli 3 till val på 18 månader.
Ja. Men det, i och med att det är 2 mandater från Grönland och 2 från Färöarna, har Danmarksdemokraterna någon planer om att etablera Färöjdemokraterna och Grönlandsdemokraterna?
Jag tror väl inte Grönlandsdemokraterna skulle komma så långt.
Nej.
Jag vill inte säga någonting kategoriskt om Färöarna, för de vet man aldrig riktigt vad man har.
Nej, men jag tänker Färöarna har ju redan tokhögerpartier som man kan använda sig av.
Ja, de är dessutom
men det har ju Danmark också.
Det är sant. Du har inte fel i det du säger.
Helt sant. Jättebra poäng. Ja, nej, men det här kan bli vårt nya projekt lanserat för demokraterna. Rasistisk nationalliberalism på våra öar.
Ja, nej men då tycker jag ju att alltså mycket kan man ju kritisera mitt flockurin för, men jag tycker ändå att liksom bibeltrogen teokrati är en mera uppseendeväckande ideologi än det Stöberg håller på med.
Ja, Danmarksdemokraterna är ju bara otroligt tråkiga.
Det är ju i sig en bedrift att lyckas vara så ond och så tråkig på en och samma gång.
Ja.
Det är ju i och för sig, å andra sidan är det ju någonting som vi vet att den samlade europeiska högern är ganska bra på.
Ja, och nu...
Men nu
snedspår jag rejält, men jag ser att under större delen av historien har de grönländska socialdemokraterna använt brun som sin färg.
Brun?
Ja. Där kan vi prata om brunvänstern.
Vilket parti är detta?
De grönländska framåt. Simut. Okay. Uttalar man det nog inte.
Just det. Det stämmer. De har tydligen bytt till rött och blått de sista åren. Men ja, vi får väl se vad som händer helt enkelt.
Precis, vi får se vad som händer.
Oavsett hur valresultatet blir så kommer det att bli kaos.
Ja, och vi kommer återupprätta blockader mot Danmark nu.
Ja. Ja, det var ju skönt att vi lyckades föra diskussionen tillbaka till Grönland.
Det är för så vidt ett grönländskt parti som heter Demokraterna.
Just det.
Grönlandsdemokraterna, ja.
Ja, just det. Det är de som är typ nästan höger.
Ja.
Eller så nära vi kommer ett högerparti på Grönland.
Det ser väl lite sånt ut, ja.
Partiet för danskar på Grönland, om jag ska ha lite förutfattade meningar.
Vel,
ja, det är väl.
Partiledaren heter Jens Fredrik Nilsen, så jag tror du
det
kan vara
inne
på något
där. Det
låter
inte som det mest urgrönländska namnet. Det är väl jag. Alltså det finns ju såklart grönlänningar som har ganska dansklingande namn. Men gränser.
The Gang gör rasvetenskap på grönlänningar.
Ja. Ja. Jag hoppas inte det blir vår avslutstitel denna vecka.
Nej, jag lovar det. Om det
var... I så fall skulle jag vilja avsluta med att be så hemskt mycket om ursäkt för det föregående avsnittet.
Ja, jag ska försöka att inte... Om det är jag som redigerar, så jag ska försöka att inte ta den.
Nej, men... ska vi tacka för oss helt enkelt? Det är väl så dags nu. Vi har hållit på lite över en timme. Ja. Och det känns som att jag har i alla fall inte så mycket att säga om... dansk politik mer än så.
Nej
alltså hvis dere har lyst så kan vi gärna snakke om disse idiotiske bokstavene de bruker, men ellers så har vi vel ikke noe av substans å si.
Nej, vi kan holde det tills vi går igjennom valresultatet, tenker jeg.
Ja, nej, om jeg skal behøve lære meg ut hur man uttaler Danmarksdemokraternas bokstav, då kommer jeg at ja, nej, jeg har inte hälsa for det ikväll.
Nej. Men vi tar och varvar ner då helt enkelt. Yeah. Du som lyssnar har lyssnat på Broderfolkens podd. Vi finns på Twitter, @broderfolkens. Och där kan du också hitta länkar till att följa oss var och en för sig. Jag kan väl nämna lite som hastigast att jag i måndags kväll var med på Myra Åbäck Öhmans Twitch-stream och visade valkartor.
Ja, jag tyckte att jag kände igen kartorna som jag dök upp på några screenshot.
Ja. Så den vill man, jag tror att den är lite mer kanske lite mer värd att sätta sig ner och titta på efteråt än vad sådana brukar vara. Så den finns uppe på hennes Twitch-kanal tror jag fortfarande, om man vill göra det. Ska vi göra det igen så ska jag försöka att meddela dig podden innan det händer. Men ja, vi återkommer nästa vecka naturligtvis. Där vi diskuterar hur djupt diskursen har sjunkit tills dess. Men tills dess, adjö. Skæbner på spil.